Radioplay.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Stockholm står sig starkt efter attacken.
Och då slog jag insikten. Nej, terroristerna kan aldrig vinna över oss. Vi kommer fortsätta vara asen här stan. Och jag kommer fortsätta hata alla nästan.
Ja.
Jakob Ökvist gör ett personlighetstest.
Eller hade ni gjort en Jonas? Ber om adressen till arrangörens gamla mamma och åker hem och pissar hennes brevlåda.
Och TV4-stjärnan som är helt nej.
Jag såg en film på honom när han hade en strumpa över penis.
Ja, det är precis det. Ja. Det är själva nyheten då.
God kväll, vi är tillbaka. Det är helg. Jag heter Messiah Hallberg, du lyssnar på Freak Show. Vi är en rektaltermometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Och denna vecka är vi på Freak Show sponsrade av Golden Hits, vilket vi såklart är jättestolta och glada över. Programledare med mig som vanligt, Jakob Ökvist.
Det är väl jag som ska säga välkommen tillbaka till dig. Du har ju varit på helt andra sidan jordklotet.
Ja, jag vet. Men nu är jag tillbaka.
Nu... Så mycket ville du prata om den resan.
Nej men det var en härlig resa.
Ja.
Jag var i USA. Men vi återkommer till det sen, för det hände ju lite saker här medan jag var borta, har jag hört.
Ja.
Ja. Men vem har vi där borta? Titta. Det är min gamla chef och älskare Mårten Andersson.
Hej Messiah och Jakob.
Hej Mårten.
Vad kul att vara här.
Du reser och drar jorden runt, du även du alltså.
Ja, men förstod man varför jag var din chef? Det kanske man börjar undra. Det var ganska konstigt sagt annars.
Var det?
Jag tror det.
Aha.
McDonald's 2007. Rissne.
Ja, precis.
Nej, men platschef Mårten Andersson.
Ja, platschef. Jag är ansvarig för fritösen. Nej.
Men när jag började med stand-up så var Mårten då min chef. Du har ju Raw Comedy. Som då var ett label. Ni låg på Sony Music och ni hade några komiker som ni jobbade lite extra med.
Ja. Om jag inte minns det helt fel så var du den första jag signade till mitt management som jag hade då. Så det är den bemärkelsen då, chef.
Ja. Precis. Du var i USA.
Precis, jag har också varit i USA som du. Ja. Jag tror vi var på olika platser. Jag var i New York en månad. Dit jag drog för att köra stand-up. Testa mina vingar på engelska.
Många svenska komiker har ju känt sig kallade att testa stand-up på engelska. Nästan ingen har lyckats, va?
Nej, det skulle väl vara då... Alltså, det beror på hur man definierar lyckas. Men Glans har gjort några bra gig utomlands som jag förstått... Bettner fick fina recensioner när han var i Storbritannien, Skottland framförallt. Men det är alltså att någon har ingen har lyckats hittills.
Och du valde New York?
Jag valde New York därför att jag valde mellan det och LA. Men det är mycket tillgängligare stand-up, klubbar och sånt i New York. Du kan liksom, i samma kvarter kan du hitta 10-15 klubbar minst. Medan i LA behöver du bil och det finns inte lika många. Så då var valet ganska enkelt. Jag insåg att jag måste göra sjukt mycket stand-up och leva i en stad som liksom är hjärtat av stand-up. Och för mig är det New York. Men sen handlar det mycket om att nätverka. Att göra de här små klubbarna där du får betala $5 för att få köra. Alltså redan det var ju sjukt. Så bara ska jag betala för att köra? Alltså så dålig är inte det. Och då sitter du och kör egentligen inte för riktig publik utan för andra komiker. Så då sitter ju folk med sina egna lappar och pillar och sånt. Så de lyssnar ju knappt. Så att det är ju inte en bra värdemätare. Så det blir som något slags så här konstigt moment 22 i att sitta och dra skämt för några som inte lyssnar. Och så får du dåligt självförtroende. Men du behöver flygtimmarna för att bli bättre. Så det har varit en jäkligt intressant resa. Och det var därför jag också började göra min den här vloggen som jag har nu då. Känns konstigt att säga vlogg när man är 42 år gammal. Men,
det låter
men jag gör en YouTube-kanal som jag har dokumenterat allt det här. YouTube.com Mårten Andersson TV. YouTube.com Mårten Andersson TV med 2 S.
Mm.
Hur var din USA-resa? Får man fråga det?
Ja, absolut. Jag var ju i Florida i 9-10 dagar och det var jättehärligt. Det var verkligen bra. Alltså, det var ju första 8 dagarna fantastiskt. Sen vaknade jag upp då den 9:e dagen och så var det här som hände i Stockholm. Terrordådet, vilket var märkligt.
Att få det på andra sidan jorden.
Ja, det blev så konstigt för det. Stockholm är ju min... Jag är uppvuxen här, jag är född här. Kommer antagligen dö här eftersom mina barn verkar vilja bo med mig. Och... Nej, men det var konstigt för jag alltid avskytt den här stan också. Jag tycker ju det är en vidrig... Alltså det glömde man ju bort i eftermälet av den här terrorattacken. vilka vidriga människor som bor i Stockholm. Alltså det är as som har flyttat hit från Borås och från Skövde och Patrik Ekwall typer. Inte Patrik Ekwall tycker jag är skön, men folk som ser ut och pratar som honom fast inte Patrik Ekwall, förstår ni. Var kommer du ifrån? Stockholm. Nej, det gör du inte. Så att det blev så absurt för mig.
På Bondegatan.
Ja, men de jobbar som Twitter-analytiker allihop, ja. Eller någon barista så här, och någon PT. Det är ju vidriga människor då. Men sen plötsligt så fylldes jag ändå någon slags kärlek för dem efter det. För det händer ju efter en terrorattack att man, det blir någon slags förbrödring och man...
Man förenas.
Man förenas, ja. Och det är ju fint. Men så tänkte jag också att det var en märklig sak. Och det som störde mig lite grann då är ju komiken i mig. Man bortser från all tragik. Det var att direkt börja folk tycka till om när det är läge att kunna dra ett skämt igen.
Överhuvudtaget. Eller om det som har hänt.
Ja, men, ja alltså det, den här kvinnan är 1337 likes på Instagram.
Som vi har haft som gäster.
Som vi har haft som gäster två gånger. Hon la ut en Instagram-bild dagen efter där hon hade en dialog som hon hade med en vegan. Texten till bilden var chatta med en vegan. Och så var det en vegan som var upprörd över hur media hade rapporterat från tragedin. Där det stod så här, det är konstigt att media bara skriver att fyra dog. Och så säger då 1337 lax, vadå fyra? Det var väl fyra. Och så säger den här veganen, nej det var fem, det var en hund också. Ja. Och då var det bara chatta med en vegan som var, och folk blev ju vansinniga på henne alltså. Fan vad billigt att driva med folk som har dött. Alltså,
att de var där och tassade.
Ja, och det jag då hävdar är att det här har ju ingenting med någonting att göra. Alltså att, i min värld finns det inga räta streck mellan de här två grejerna.
Ja, det är sjukt svårt. Framförallt så tycker jag... Hon 1337 likes har ju så otroligt många följare, så det är klart att några kommer rasa i kommentatorsfältet.
Ja, men alltså säg 50% rasa.
Ja, det var liksom totalt kaos.
Ja, det var riktigt rasigt. Jag var tvungen att gå in och läxa upp folk.
Du var tvungen.
Jag var tvungen att gå och ta en
parti. Du klev in som någon form av admin.
Ja, men det är ju ett problem när man är komiker. Att jag nästan mer brinner för att
rätten att
skämta än att stävja terrorism. Alltså förstår du, jag brinner nästan mer för det. Jag blir mer provocerad av, eller blir provocerad av terrorism också såklart. Men just det här, det provocerar mig. Och det, min spaning då, att väldigt mycket unga människor som var upprörda.
Ja.
Alltså, säg...
Humorlösa 90-talister.
Ja, eller 2000-talister.
Millennium.
Ja, men alltså de var säg så här, 17-åringar som bara, det här är inte okej. Okay. Och det där är ju en trend då som man har sett att gamla amerikanska komiker när de åker runt på colleges och sånt där vittnar om att många unga människor nu kräver säkra rum. Alltså att de kräver att om man ska dra skämt så måste de få veta innan vad skämten ska handla om för att de inte ska ta illa upp. Eller att,
bli kränkta.
Eller klassiska verk ska censurera vissa ord för att de ska kunna känna sig trygga.
Både Jerry Seinfeld, Chris Rock, flera komiker har ju hävdat att det går inte att åka runt på college i USA för att det är för många som liksom, det blir ju upplopp efteråt. Att han skämtade om kvinnor, han skämtade om svarta, han skämtade om, alltså då hittar de olika så här trigger.
Ja.
Ja, och säger man något sånt här i Sverige, då är man ju, får man ju direkt alltså, härskarteknik mot sig i form av att man är en vit, kränkt man och man ska bara hålla käften.
Ja.
Fast man att det inte har ett skit att göra med att man varken är vit eller man, utan att man är komiker som tycker att man ska kunna få skämta om saker och ting. Mm. Men däremot tycker jag, alltså, om det där det hon la ut om hunden och veganen, alltså det är ju subjektivt såklart vad man tycker om, att om det är okej eller inte, men någonstans så jobbar ju vi det absolut viktigaste som komiker, eller absolut viktigaste, men en av de viktigaste sakerna är ju timing.
Mm-hmm.
Både när man står på scen och även utanför när man kan skoja i sociala medier och sånt, och jag menar, när det är en nationell tragedi, det första terror, att, är det, då tycker jag man ska kanske fråga sig själv, är det så viktigt att dra det här skämtet exakt just nu, eller kan det vänta en dag? Sen är jag helt med dig på det här med att man bör kunna skämta, och att jag också ibland utgår från att vara komiker mer än något annat, för jag har ju blivit huggen så många gånger för saker och ting jag har gjort och skrivit, så att, och jag blir vansinnig på det. Det går inte ens att dra en skämt om en tjockis utan att liksom man får 250 000.
Jag tror inte tjockis är den politiskt korrekta benämningen, men okej.
Nej, men du ser redan där. Vad ska man säga? Fetlagd, otur.
Alltså, osmal.
Osmala människor. Nej, men det är väl säkert någon som blir kränkt av det också. Men vad är det folk vill i slutändan? Är det att man ska inte kunna skämta om något, och vi ska bara gå runt och vara allvarliga? Jag blir provocerad.
Alltså. Så är du på min sida eller inte?
Jag är på din sida, men just i det okay. där fallet med henne okay. så hade inte jag tagit hennes parti. Nej. Och läxat upp folk.
Jag hade nog inte heller lagt upp den bilden, inte det. Det är mer bara att den här folk säger, inte nu, sen går bra, men inte
3-4 dagar.
Ja, och det är också folk, för att det finns, händer någonting när det händer något sånt här stort, att folk i Luleå, jag läste på Twitter då från Florida där jag var, vad folk sa, du vet, folk i Luleå bara, för bara 7 månader sedan var jag julhandla på Lens, jag hade tur. Ja. Nej, det hade du inte. Du hade inte tur att, ja, om vi hade börjat fira jul i april så hade du haft tur. Men det gjorde vi inte. Du var ju, alltså,
alla var i stort sett där.
Alla var i stort sett där och alla tar illa upp av ett skämt som egentligen inte... Alltså,
skämtet har ju ingenting med själva tragedin att göra.
Nej, den snuddar ju tragedin. Men, man driver ju med veganen.
Ja.
Ja, det är ju det som är riktigt. Och det är
som,
det
som jämför människoliv med hundliv.
Och just att veganen, det är det veganen tar med sig. Det är ju skämtet, det absurda i veganens reaktion här. Inte det hemska som händer. Och det där, då blir det, kokar i mig och det går över all så här terrorbekämpning och rimlighet över det överreger. Det var det ena jag tog med mig från terrordådet. Bra. Det andra var att jag kommer hem då och känner en ny kärlek för den här stan som jag avskytt i alla år. Mm. Jag är på väg ner till den här tysta minuten.
Sergels torg.
Och på vägen ska jag hoppa in på en kaffe, ta en kaffe. Och då står en kvinna där före mig med en sån Gucci-väska och en liten son. Och ska beställa kaffe.
Stockholmare.
En riktig stockholmare. Och så tänker jag, nej, jag tänker inte tänka vad, jag tänker inte säga högt i mitt huvud vad jag tänker om den här kvinnan nu. För jag tänker att hon är ett... Jag tänker saker om henne innan jag vet vem hon är. Och nu är vi alla stockholmare. Så att det... men då gör hon den här beställningen. Hon säger så här, hej, skulle vi ha lite varm choklad? Lite varm choklad här.
Var du i Malmö eller?
Nej, jag
ska... Är det varm choklad?
Jag ska bara, hallå, Stockholm.
Hej,
jag ska ha varm choklad till mig och min son. Men har ni sojamjölk i chokladen? Skulle du vara uppskattad? Tänk att sojamjölk i min choklad. Och så säger den här stackars
Ingmar, då börjar det bubbla i dig.
Ja, det börjar bubbla lite. Ja. Jag tänker, nej, släpp det, det har varit terror.
Vi är alla stockholmare,
vi är alla, stockholmare.
Vi är alla människor.
Ja. Så frågar den här stackars invandrare killen då bakom disken, nej förlåt, vi har inte, är ni allergiska mot vanlig mjölk? Så nej, men i min familj så föredrar vi sojamjölk. Och då tänker jag, nej, fuck you. Du, och då slog sig av insikten. Nej, terroristerna kan aldrig vinna över oss. Vi kommer fortsätta vara asen här stan. Och jag kommer fortsätta hata den här stan.
Ja.
Så att IS kan aldrig röra oss. Och det är det här som är det svenskaste av allt. Att vi är as och vi är stockholmare och vi är stolta över det. Och jag kommer stå där och fortsätta raljera kring det. Förstår ni? Livet går vidare.
Ja, ja. Mm. Du har inte ändrat ett dugg.
Så jag vill gå fram och krama henne och säga tack för att du bevisar att inget kan rå på oss i den här stan. Vi är starka.
Det är gjutet i liksom järn.
Jakob, du har funderat lite på en av vår tids stora konstnärer och komiker och kreatörer.
Det kan man säga.
Ja.
Jonas Gardell.
Ja.
Mm. Men jag tänkte faktiskt Mårten och Messiah att jag skulle testa er på ett litet personlighetstest som jag har tagit fram med hjälp av Jonas Gardell.
Mm.
Och då är det så att ni kommer få välja om ni är Jonas eller Jakob i olika scenarier som jag målar upp.
Mm.
Vilken personlighetstyp är ni mest likt? Jonas eller Jakob?
Mm.
Gardell eller Ökvist? För jag vill hävda att vi är varandras motpoler.
Mm.
Och då vill jag bara berätta, vi gjorde 30 program som hette Stockholm Live. Det var 3 säsonger på Sveriges Television.
Mm.
Var det någon av er som såg?
Yeah. Oh, ja.
Mårten var väl med?
Mårten var till och med gäst.
Yep.
Vi hade ju 2 gäster i varje program. Det var ett standardprogram på Sveriges Television för er som inte känner till. Så vi hade alltså 60 ståuppgäster. Den enda gången som hela alla programledare, alla som jobbade med programmet var tvungna att gå ur teatern där vi skulle spela in, det var när Gardell var gäst.
Mm-hmm.
Säsong 3.
Varför det?
För att Gardell behövde utrymme. Han behövde plats, han behövde tid. Vi fick inte vara kvar. Alltså vi som var programledare fick inte vara kvar på teatern när han skulle genrepa.
Mm-hmm.
Med alla andra, Mårten, då vi var ju där tillsammans. Alltså Schyffert, Bettner, Glans, Petra Meder. Det spelar ingen roll vem det var. Så var man, vi gjorde det här programmet tillsammans. Mm. Men när Gardell var där, då var det liksom... Raus, utrym lokalen. Jonas är här. Försvinn.
Mm.
Alltså väldigt tydligt vad han ville. Han ville inte ha med oss att göra.
Nej, fattar.
Så nu tänkte jag bara så här, testa lite olika scenarier så får ni välja om ni gör en Jonas eller en Jakob.
Mm.
Scenario nummer 1 för Mårten och Messiah. Ni är bjudna på ett bröllop som plus en. Alltså ni känner inte så många på det här bröllopet.
Nej.
Det är den ni är där med som är vän med brudparet.
Mm.
Ni har fortfarande lite obehagskänsla i kroppen sen ni tvingades med på en svensexa med personer som ni knappt kände. Ni har svårt att släppa den här bilden på brudgummen, dyngrak, iklädd kycklingdräkt som gick runt i Kungsträdgården och sålde kyssar och dildos. Det har ni fortfarande mer in på det här bröllopet. Mm. Mitt i middagen reser sig toastmarschen upp och säger ding, ding, ding. Kära brudpar, ärade gäster. Vi har ju faktiskt en ståuppare bland gästerna. Kom igen, vad säger ni? Vore det inte kul med lite stand-up? Kom igen, allihopa, säg något kul! Säg något kul! Då vänder sig alla blickar mot er och då undrar jag om ni gör en Jonas eller en Jakob. En Jakob är då att ni ställer upp och försöker liksom rädda situationen genom att köra stand-up. Mm. Mot alla känslor i kroppen.
Är det här
att,
någonting du har gjort?
Det här är ett scenario. Det här är ett scenario.
Ja, ja. Jag tänker också att du skulle kunna ha gjort det. Ja.
Eller så gör ni en Jonas. Ni googlar Toastmasters adress, beställer en taxi och åker dit och sätter er och bajsar på hans tomt.
Är, ändå...
är du säker ändå på att Gardell skulle göra det?
Det här är ju då
en liten stretch, en men bild ja, jag förstår. Ja, jag förstår. Ja. Du försöker måla upp något slags upp olika... Ja, jag förstår.
Det finns två sätt att göra. Man tar situationen, okej, nu gör vi det här. Ja. Eller så jävlas ni med den här
Jag förstår.
Jag hade gjort en Jakob.
Gått upp och greppa micken.
Ja, men jag hade inte kört ett långt sätt. Jag hade nog någonstans här, av respekt för brudparet och hela. Det blir jobbigt att vara nej-sägare på ett bröllop som handlar om att säga ja.
Du är
ja.
Helt oförberedd.
Jo, men alltså, vi har ju hållit på några år. Så det fixar man ju.
Jag löser det här.
Ja, det gör man. Och jag menar, det är en dag som går ut på att säga ja. Så det är tråkigt att säga nej.
Var den enda som säger fuck you.
Nej, så jag hade nog kört några minuter och sagt att oj, jaha, ja, tack för den. Så hade man förhoppningsvis fått ett skratt bara på att vara i nuet och liksom för att alla känner med en och förstår att det här var inte det man var beredd på. Och sen gjort några minuter och sen tackat för sig. Och sen dödat honom då, den här.
Som en kompromiss.
Ja.
Ja, men Mårten gör en Jakob med Saja.
Jag hade nog velat göra en Jonas, men jag tror ändå att jag bara för att döda situationen snabbt försöka. Ja, men jag hade nog gjort en Jakob också.
Obekväm.
Nej, fast fan.
Det är svårt.
Ja, jävla jobbigt är det ju.
För de tycker ändå, du är ju stand-upare, hur svårt kan det vara? Det är ju bara gå upp och dra några vitsar. I Toastmasters värld, såklart.
Nej, visst. Nej, men jag hade nog gjort en Jakob ändå.
Ja, då har vi två Jakob. Mm. Scenario nummer två. Det är turnépremiär för din nya soloshow i Jönköping.
Yep.
Arrangören kommer in en timme före show och förklarar att det har skett ett stort misstag. Kvällen är dubbelbokad. Sean Banan har turnépremiär på det här stället ikväll på sin nya show Make Sweden Banana Again.
Har han gjort en sån?
Nej,
det är otroligt bra idé för övrigt. Eller hur?
Ja, ni ger Mårten idéer.
Banana Again. Bra. Men de har en lösning, för det är nämligen så att Sean Banans maracaspelare är magsjuk. Så att det finns en chans för dig att stå i Speedo badbrallor, guldsprayade kroppen och spela maracas. Och om Sean Banan är snäll så kan ni få köra lite stand-up mellan låtarna som en rolig grej.
Mm.
Då är frågan, hade ni gjort en Jakob eller en Jonas? Jakob är då att ni direkt ber om ett rum där ni kan öva på maracas, ber om guldsprayen och speedobadbrallorna och börja tänka på vilka bitar som funkar mellan Sean Banans låtar. Eller hade ni gjort en Jonas, ber om adressen till arrangörens gamla mamma och åker hem och pissar hennes brevlåda.
Du har hittat ett tema på Garellen då, får jag säga.
Det rör sig om kropps.
Ja, han vill hämnas med olika kroppsvätskor.
På olika sätt visa att han är missnöjd.
Man vill inte höra scenario 3. Nej.
Kommer snart.
Den är enkel, men du kan börja med att säga.
Definitivt en Gardell.
Okej. Okay. Du kliver inte in och liksom räddar
maracas. Nej, det gör jag inte. För även om Mårten har jobbat med Sean Banan så har jag väldigt länge... Jag har inga problem med Sean Banan som person, men jag har försökt att distansera mig så långt som möjligt från honom som utövare av det han nu gör. Förstår du? När min dotter säger att Sean Banan är mycket mer framgångsrik komiker än vad du är, så gör det jätteont. Så jag vill inte vara med i hans show.
Det gör ont på riktigt.
Ja, det gör ont på riktigt. Jag vill inte vara hans show.
Du vill inte stå guldsprejad och spela maracas?
Nej.
Trots att du kan få köra lite...
Nej.
Mårten?
Nej, det är ett superenkelt svar. Det blir en Gardell såklart där. För det första, vi har inte ens samma publik. Så att även om man skulle få köra stand-up så skulle det aldrig funka för folk som är 4-9 år gamla. Eller hur gamla hans fans är nu för tiden. Men de kanske är yngre, jag vet inte.
Men, säger ändå Mårten som har skrivit mycket låtar till Sean Banan.
Ja,
det är spännande.
Men jag är jättestolt över hela, man kanske inte tror det, men jag är jättestolt över Sean Banan-projektet. Det är tydligen 6 år exakt sen idag vi skrev Skaka rumpa.
Jag såg att du löpte.
Är det så? Och det var hans första genombrottslåt?
Ja. Så var det.
6 år.
Jag signade honom när jag hade sett honom i Cirkus Möller. Och tänkte att jag visste att han var gammal dansare, så jag utgick från att han måste ha taktkänsla. Så tänkte jag, låt oss kolla om han vill göra musik.
Så du har upptäckt med Messiah Hallberg och Sean Banan. Du har ett brett spektra.
Mm. Jag tycker att jag har någon slags talang att se talang. Mm.
Verkligen. Mm. Men då har vi 1-1 i Jonas och Jakob. Då avgörs det på sista.
Mm. Mm.
Scenario 3. Du ska köra stand-up på ett stort hotell i Göteborg. Du har blivit lovad sviten med utsikt över hela Göteborg. Tyvärr har det blivit en dubbelbokning och Morgan och Ola Conny ska nu ha sviten för att spela in nya serien på Kanal 5. Ola Conny och Morgans liv i lyx. Så du blir erbjuden istället då att slagga på soffan hemma hos ljudteknikern Kenta. Yes, han med hästsvans och skinnväst som du träffade tidigare under dagen på soundchecket. Vad gör du? En Jonas eller en Jakob? En Jakob är att du glatt följer med hem till Kenta efter gigget i Bergsjön och sover på hans skinnsoffa. Nummer 2, du gör en Jonas, går upp och skallar Ola, Conny och Morgan över näsbenet så att blodet sprutar och de blir tvungna att skjuta upp hotellscenen i sviten tills näsbenet har läkt och du kan flytta in i sviten i alla fall.
Ja, det blir en gardell. Nej, det blir det inte. Jag sover hos Kenta i hans skinnväst som täcker.
Fast det här tror jag att du säger nu. Jag tror att du hade velat ha sviten.
Jo, men nej. Svenska sviter på hotell är inte mycket att hänga i julgranen. Okay, alltså. Okay. Och jag vill inte heller skalla en annan människa.
Varken Ola Conny eller Morgan?
Nej. Jag har träffat dem och de är trevliga. Så det skulle jag aldrig göra.
Nej, jag skulle nog ändå göra en gardell. Men jag skulle nog inte försöka. Jag skulle nog inte vara aggressiv så. Jag skulle försöka med
skalla mjukt.
Ja, skalla mjukt. Jag tror inte jag skallar så hårt ändå. Försiktigt.
Bara en liten.
Ja, en liten. För jag blir irriterad. Jag vill inte hem. Jag har varit i Bergsjön flera gånger. Och min storbror bodde inte så långt därifrån i många år. Och det var
det är tuffa kvarter.
Ja, jag bor hellre i sviten om jag ska vara ärlig.
Mellan Ola Conny och Morgan.
Ja, om så är fallet.
Nej, men bra. Då har vi fått Mårten är mer Jakob och Messiah är mer Jonas Gardell.
Ja, alltså har du försökt, men privat så tycker du mycket om Gardell, förstås.
Underbar människa, ja. Högaktar honom.
Jag ville bara undersöka det. Mårten, du har tänkt lite kring en av vår, också Jakob pratade om Jonas Gardell, en annan år tids stora kulturpersonligheter.
Ja, Samir Badran.
Ja.
Wow.
Jag tittar inte så ofta på tv då, det är inte min grej. Så jag brukar få skaffa mig koll genom att läsa kvällstidningarna på vad som har hänt. Mm. Och den senaste nyheten då kring Let's Dance och Samir Badran, det är att han har varit helt sprittsprångande naken i replokalerna. Och jag vet inte hur du tränade när du var med Messiah. Jag vet ju hur jag tränade. Jag hade i alla fall kläder på mig, för det tyckte jag kändes rimligt. Tyckte jag.
När jag såg en film på honom när han hade en strumpa över penis.
Ja, det är precis det. Ja. Det är själva nyheten då. Och han säger då, Samir Badran, det var inte tänkt att det skulle komma ut. Nej. Okej, säkert. Det låter ju rimligt. Det är bara 4 kameror där som följer dig. Plus att hans Insta består av 99% av selfies. Så det är klart att det ska komma ut någonstans. Han visste ju om det. Det är beräknat. Det är det som blir det sjuka. Så att, för övrigt tycker jag det är lite intressant att hans Insta innehåller så otroligt många selfies. 99% som sagt. Vilket för övrigt är 1% mindre selfies än Carl Stanleys Instagram-konto. Men i alla fall, om du lyssnar nu Samir Badran på det här. Jag kan vara helt okej med att bada nakna. Den är liksom rimlig ändå. Men dansa nakna. Vem fan är du? Näcken? En porrskådis? Det är ju Let's Dance du är med i. Det är inte Paradise Hotel. Eller det är ett familjeprogram. Det sitter ju barn och tittar på det här. Där man får så många poäng som möjligt för att dansa. Inte liksom visa sig naken. Så att, jag menar, jag vet inte.
Men vadå, han repar i replokalen med helt en strumpa över dingling.
Ja, och Stina Wolter då, som är med i programmet, la ut det här, filmade och la ut det som att han då inte skulle
märka. Så hon var även i lokalen?
Ja, hon var också i lokalen.
I och med att det var meningen att det inte skulle läcka någonstans,
ja.
Så fanns ju möjligheten att Samir borde ha tänkt på att inte de andra deltagarna satt och filmade honom när han gjorde det.
Precis så. Och så att om han då är, liksom går runt naken och är så naiv, eller vill få oss att tro att han är liksom så oskyldig att han inte har vetat om det här. Jag tror att han visste om varenda liten grej han gjorde. Och jag menar, jag vet inte. Vem går runt naken i en replokal för dans med en strumpa på kuken?
Nej, det är ju speciellt. Men om någon skulle göra det, å andra sidan.
Ja, så är det han.
Han
det
är det. Till.
Jag vet, och där håller jag med dig. Men jag förstår inte riktigt.
Men jag tror att han, jag vet att han gjorde en dans då när jag var med som slutade med att de slet av, att hans danspartner slet av honom skjortan och så stod han nästan näck då bara. Han var inget på överkroppen. Och det blev en sån succé, jag tror att den har liksom en miljon klick på YouTube och sådär. Så att jag tänker att TV4 har hittat någon slags liten, alltså de kanske inte har sagt rakt ut, det är jättebra om du klär av dig.
Jättebra om du sliter av dig kalsongerna. Så har vi...
Men jag tror att det är inte helt dumt om du fortsätter att köra på det här näckspåret.
Alltså... Och det, vi lever ju i en klick, om det är någon slags, alltså det blir ju den här clickbait tror jag väl heter, kallas för. Och då kanske det här är då liksom att de har fattat att om han sliter av sig så blir det många klicks. Men jag menar, snart så blir det liksom, om det här ska fortsätta, och Stina Wolter har ju också slitit av sig kläderna och visat både det ena och det andra. Så snart kommer ju Let's Dance vara Paradise Hotel. Att man ser folk som dansar Kalle Anka klädda, att det är bara underkropp. Vad är det för program då?
Det är ett spännande program faktiskt.
Ja, jag skulle hellre titta på det visserligen. Så jag säger lite emot mig själv. Jag kanske är bara avundsjuk. Men
inte dåligt självförtroende i Let's Dance-redaktionen om man inte tror att det räcker med att kända människor ska lära sig salsa och pasadoble. Utan att för att få folk riktigt intresserade, då måste Samir Badran från Paradise Hotel in och visa kuken. Alltså det är
du
hela...
måste dansa chachi med ditt punkhjulet.
Freak Show har denna vecka sponsrats av Golden Hits, vilket vi är väldigt glada för.
Otroligt tacksamma.
Eller hur?
Tack Golden Hits.
Ni kan följa mig på @Messiah Hallberg på Twitter, Instagram och Facebook, Jakob Okvist.
Ja, ja, på alla möjliga medier.
Och @Martin Andersson.
1974 på Instagram, fast jag vill ännu hellre slå ett slag för min YouTube-kanal igen.
Gör det då.
YouTube.com, Martin Andersson TV.
Men du, Mårten, jag var inne på din Twitter. 50 000 följare, boom. Sista inlägget, nu lägger jag ner den här skiten. Jag vägrar beröra mig med människor på Twitter.
Ja.
Står du fortfarande för detta?
Ja, jag har inte skrivit en rad sen dess. Fuck them all.
50 000
vidrigaste människor. Människorna på planeten är på Twitter. Fy fan.
Där har vi dem. Messiah bland annat.
Ja, men mig får ni gärna följa. Och köp biljetter till Den missförstådda profeten, min soloshow i höst. Biljetter finns på messiahallberg.se. Och så är jag i Umeå nästa vecka om man vill gå och se det.
Och på Raw.
Och på Raw, är det nästa vecka?
Ja, du hoppas jag om det inte blir något fel. Nej, efter påsk. Ja, ja, efter nästa vecka.
Ja, ja, härligt. Det är på Raw Comedy Club i Stockholm. Härligt.
Vi är som en stor familj här. Fantastiskt.
Ja. Tack för ikväll. Tack Golden Hits. Ha en trevlig helg. Jag heter Messiah Hallberg, Jakob Ökvist, Mårten Andersson.
Tack.
Puss. Hej.